A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Vad innebär egentligen att vara svensk? Finns det ett svenskt kynne och svenska vanor? Ja, såklart det finns, men gränserna är inte direkt tydliga och ibland blir tankarna vi har om vår nationalkaraktär till någon slags självuppfyllande profetior. Dessutom har vi en förbläs för att plocka seder och bruk från hela världen och göra dem till våra, kebabpizzan till exempel. Idag får ni träffa Mattias Axelsson som tänkt en hel del på det här och som dessutom har blivit något av poddens husetnolog med tidigare insatser i avsnitten om svenska högtider, julen och påsken. Så oavsett om du äter senapsill eller kebabrulle just nu så välkomnar jag som heter Fritte Fritzson dig till den här podden som heter Allt du vill att veta.
Ordet kultur kommer från latinets cultura som kan betyda bearbetning eller odling. En kultur kan sägas vara de livsmönster som språk, konst, värderingar och vanor som kännetecknar ett samhälle. De vanor, seder och bruk som vi tänker är uråldriga har ofta en betydligt yngre historia än vi tror, eftersom kulturer är i ständig förändring. Den som ska berätta för oss om svenska vanor är Mattias Axelsson. Han är gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt expert på svenska högtider och traditioner. Han anlitas regelbundet av media och förklarar på ett enkelt och begripligt sätt varför svenska gör som de gör. Nu är han aktuell med boken Tacos, tvättstuga och tack för senast.
Hej Mattias, välkommen till podden.
Tack så mycket.
Idag ska vi prata om svenska vanor och det är ju någonting som du har skrivit en bok om. Den heter Tacos, tvättstuga och tack för senast. Hur kom tanken på den här boken upp?
Alltså jag är ju som flitiga lyssnare av den här podden känner till väldigt intresserad av det här med framförallt högtider och traditioner och har hållit på att skriva om det framförallt på nätet i olika former under lång tid, alltså 10-12 år tillbaka. Och sen så slumpade det sig så att för ett år sedan, lite drygt, så var det ett konto på Twitter som heter @Sweden som Svenska institutet roddade. Och då var det så att de lät varje vecka så fick en svensk privatperson skriva utifrån sina egna tankar och funderingar. Och då fick jag den stora äran att avsluta det kontot i slutet på oktober 2018.
En jätteära.
Ja, det var faktiskt jätteroligt, för det är ju ett konto som har en betydligt större, eller mycket, mycket större publik än vad jag själv har på mitt Twitterkonto. Och då fick jag skriva på engelska eftersom det då vänder sig till en internationell publik i första hand. Och då skrev jag lite om framförallt svenska traditioner och svenska högtider och sånt. Och då var det ett litet förlag uppe i Stockholm, Lys förlag, som kontaktade mig efter det och frågade, skulle du kunna tänka dig att ge ut en bok på vårt förlag, för de har specialiserat sig på just den typen av litteratur, Swedish for parents, working in Sweden och sånt där. Mm. Så att det är därifrån idén kommer, och sen så blev det en uppslagsbok helt enkelt, från A till Ö, om olika grejer som är typiskt svenska, kan man säga.
Just det, kommer den översättas till andra språk också eller?
Ja, den kommer en översättning till engelska, Swedish Habits, i slutet på februari tror jag att den ska släppas. Vi sitter fortfarande och funderar lite på titeln där, för det är inte jättelätt att översätta tacos, tvättstug och tack för senast direkt. Nej. Så att det blir snyggt. Utan vi lurar på någon annan liten catchigare engelsk lite. Så är det någon lyssnare som har någon bra idé där, så får ni gärna skriva till mig på Twitter.
Jag tyckte att Swedish Habits var bra. Det säger i alla fall vad det handlar om. Kanske inte supercatchy, men...
Nej, men precis. Ja, vi får se vart det landar någonstans. Ja, någonting med smorgasbordet kanske kommer vara med.
Smorgasbord, ombudsman and the other crazy things about Sweden.
Ja, där satt den verkligen.
Du Mattias, om vi börjar med den nätta frågan. Finns det något som vi kan kalla för svensk kultur?
Ja, det tycker jag absolut att man kan säga att det gör. Det har ju varit lite en kontroversiell fråga, har jag upplevt ibland, det där att man vågar liksom inte riktigt röra vid det här och säga att det finns en svensk kultur. Men utifrån det jag liksom har läst in till den här boken och även det jag har skrivit om tidigare, så tycker jag absolut att man kan påstå att det finns någonting som vi kan kalla en svensk kultur. Men det som är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg där, det är ju att alla de 10 miljoner svenskar som bor i Sverige lever ju inte på exakt samma sätt, eller tror inte på samma sätt, eller beter sig på samma sätt. Men däremot så tror jag, eller jag är fullständigt övertygad om, att vi kan någonstans ringa in vad som vi kan liksom kalla för svensk kultur. För att om vi pratar om vad är en kultur, så brukar jag säga att det är de föreställningar, normer och beteenden som är gemensamt för en större grupp. Och då har vi ju dels, alltså, man kan säga, lokala kulturer som finns i en grupp. Det kan vara till exempel ett fotbollsfanclub kan ha sin kultur. Eller en stadsdel kan ha en speciell kultur. Mm. Men också ett land väldigt tydligt har en tydlig svensk kultur. Sen, som sagt, det betyder inte att alla gör på exakt samma sätt. Men man måste ändå på något sätt förhålla sig till det. Man kan välja hur man vill liksom förhålla sig till den här kulturen. Man kan inte helt välja bort det.
Nej. Men om 76% av alla svenskar som har julbord har köttbullar på det julbordet, så då är det svårt att komma ifrån att det är en del av svensk kultur.
Jo, men precis. Alltså, förutom de här liksom då föreställande normerna och beteendena, så har vi ju alla de här alltså, tydliga sakerna som vi ser. Alltså vad vi äter och vad vi tittar på för filmer eller vad vi lyssnar på för typ av musik och liknande. Och där kan man kanske säga att den svenska kulturen har varit mer homogen tidigare, att det mer spretar idag än vad det kanske gjorde för 50 år sedan. Dels beroende givetvis på migration, men också på en ökad globalisering. Att vi har betydligt större utbud idag än vi hade för kanske 100-150 år sedan.
Så då lyssnade alla på Evert Taube, nu lyssnar folk på både Evert Taube och Ariana Grande.
Mm, precis, det var exakt så jag tänkte.
Jag tycker det är intressant med kulturer på många sätt. Men om du skulle försöka ringa in några drag som kännetecknar svensken inom citattecken eller svenskhet, vad skulle det vara då egentligen?
Ja, alltså, om vi håller oss någonstans där till de här sakerna som är lite mer svårfångbara. För när man tittar på mat och musik och sånt, det är sånt som, men det skulle vi i princip kunna mäta. Vi kan titta på hur många som äter någonting eller hur många som lyssnar på någonting. Men om vi tar det här mer svårfångbara då, de här föreställningarna och normerna någonstans, så kan man ju hitta att det finns vissa saker som är ganska typiskt svenska, som framförallt de människor som kommer från andra länder och besöker Sverige eller bosätter sig i Sverige brukar notera. Och en sån typisk sak, det är ju tystlåtenhet. Att vi är ett ganska tystlåtet folk. Vi pratar inte i onödan. Det är en sån väldigt typisk svensk sak. Jämlikhetstanken är också, skulle jag säga, ganska typisk svensk. Och när jag säger det här så betyder inte det att det här inte finns i andra kulturer. Eller att det är något som är väldigt unikt svenskt. Men just kombinationen av de här olika grejerna, det är det som gör det till någon form av, så att säga, svensk kultur. Mm. Och sen en sista grej som jag brukar liksom lyfta fram som en typisk grej som vi kan återkomma till när vi pratar mer om beteende och sånt, det är pragmatismen. Det här att gärna söker pragmatiska lösningar, att kompromisser är någonting eftersträvansvärt. Alltså har vi en förhandling, då vill vi att båda parterna ska kunna komma därifrån med ansiktet i behåll. Det finns liksom ett egenvärde i att köra över den andra, utan att hitta en kompromiss. Det är liksom någonting som är eftersträvansvärt i det svenska sammanhanget.
Just det, konsensuskultur. Ja, jag har skrivit ner några andra stödord här. Mm. Naturälskande.
Ja, där har vi definitivt någonting som är väldigt typiskt svenskt. Det där att vårt vurmande för naturen.
Ja, men det är ju intressant, för det nämner du i din bok, att det är någon slags i stora delar nationalromantisk tanke, just det här vurmen för naturen.
Mm. Alltså jag såg en bild som cirkulerade på sociala medier häromdagen som visade hur stor del av länders yta som var täckt av skog. Och förutom Finland så är vi ju det land i Europa åtminstone som mest skog. Och då är det inte så konstigt att det präglar vårat kynne, vårat sinne. Det här att vi är människor som vill ut i naturen. Och någonting som är väldigt tydligt och som vi kommer att återkomma till, eller som jag kommer att återkomma till flera gånger, det är den här väldigt snabba moderniseringen som liksom blev för Sverige i början på 1900-talet, där vi gick från att vara liksom ett fattigt u-land till att bli ett av världens modernaste länder på i princip en generation. Mm. Och där människor flyttade från landsbygden in till städerna. Och det blev den här någonstans. Tidigare så hade man levt i och av naturen, och sen så på väldigt kort tid så flyttade man istället in i städerna och blev lite grann avskärmad från naturen. Naturen blev inte längre en lika viktig del i vardagen, och då mystifierar man den, och på något sätt att den blir nästan, att man får ett religiöst skimmer kring sig, naturen.
Just det. Vi har lämnat vår gudstro, men kärleken till naturen kvarstår. Ett annat stödord som jag har skrivit upp, det är måttfullhet.
Mm. Ja, jag tänker att det hänger ganska mycket ihop med det här med jämlikhet. För att jämlikhet handlar ju inte... Men ibland brukar man lite slarvigt säga att vi präglas av jantelagen, att ingen ska bli liksom ha det för bra. Men det hänger också ihop det där med alltså jämlikhet, att ingen ska ha det för dåligt. Att vi vill hitta liksom en mellanväg mellan någonstans det extrema överflödet och å andra sidan den extrema fattigdomen. Ja. Och där blir måttfullheten någon form av en dygd, att man ska inte förhäva sig och liksom vara för vräkig. Men man ska heller inte kokettera i att man är fattig, eller att man vill liksom lyfta människor ur fattigdom. Och det är också väldigt tydligt präglat av vårt historiska arv, tror jag.
Ja. Själv är jag inte så irriterad över jantelagen. Däremot är jag extremt irriterad över folk som klagar över jantelagen.
Typiskt svenskt.
Ett diagram som du också nämner i din bok som har flyttit runt på nätet i olika kretsar i några år nu, det är den här World Values Survey, som är ett antal samhällsvetare, hotshots från olika delar av världen, som sammanställer diagram som handlar om vad ska man säga?
Det är egentligen alltså två parametrar och två axlar som man mäter länder utefter. Mm. Den första liksom parametern, det är sekulära versus traditionella värderingar, och det handlar till exempel i förhållande till religion, hur religiös man är, synen på familj och liknande. Och ju mer sekulär du är, desto längre hamnar du åt det hållet. Ju mer traditionell du är, ju mer hamnar du åt andra hållet. Och ett liksom väldigt typiskt sekulärt land där är ju Japan, där som inte alls är präglad av religiösa värderingar, medan många muslimska länder hamnar långt ner på traditionella värderingar. Mm. Och det är den ena axeln. Den andra axeln är självförverkligande versus survival eller överlevnadsvärderingar. Och det handlar mer om då vad prioriterar man i livet. Är det alltså personlig utveckling eller mat för dagen? Och då kan man säga att de flesta västländer hamnar långt åt självförverkligande. Alltså till exempel Kanada, Australien, Island. Medan fattigare länder som säger Moldavien, Tunisien, Ukraina hamnar långt åt det andra hållet.
Men det som är intressant är då att vi pratade innan om att Sverige är ett måttfullt land och ett land som har kommit på ordet lagom. Men å andra sidan i den här World Value Survey, där ligger vi då på ytterkanten vid ett extremt land.
Ja, och det, alltså ofta så tänker ju svenskar att vi är ett lagom land. Vi sticker inte ut, vi ligger ganska mitt emellan. Så där. Men det här diagrammet visar så tydligt att Sverige är ju i det sammanhanget ett av världens mest extrema länder. Vi är extremt sekulariserade. Vi är också extremt präglade av de här självförverkligande värderingarna. Individuell utveckling, individualism och liknande. Mm. Och den här kartan visar, eller det här diagrammet visar också så tydligt det här att man faktiskt kan prata om olika kulturer. Att det finns någon form av svensk kultur, att det finns någon form av isländsk kultur, att det finns någon form av japansk kultur. Sen betyder ju inte det att alla människor som bor i Sverige liksom absolut hamnar där uppe, men i ett genomsnitt så är vi liksom ett land som sticker ut väldigt mycket.
Ja. Men är det, hur ska man förstå det här då? Att å ena sidan är vi betraktade i mångt och mycket som ett väldigt kollektivistiskt land. Vi är liksom världens sossigaste land, på gott och ont. Men å andra sidan då är vi tydligen väldigt individualistiska.
Ja, alltså det där är lite grann ett missförstånd av byggandet av folkhemmet och den här socialdemokratiska välfärdspolitiken under rekordåren 50, 60, 70-talet. Att det skulle vara så oerhört kollektivistiskt och att alla skulle stöpas i samma mall. Alltså en av grundtankarna med många av de reformer som genomfördes, det var ju just att individen skulle kunna vara självständig, att man inte skulle vara beroende av att arbetsgivaren betalar åt en som semester och sånt, eller kvinnan i familjen ska inte vara beroende av sin man, barnen ska inte behöva vara beroende av sina föräldrar och så vidare, utan det är därför man då byggde ut förskolan för att kvinnor skulle kunna börja yrkesarbeta. Vi har starka socialförsäkringar för att individen ska vara fri. Å andra sidan, kritiken mot det då blir ju att vi blir istället beroende av staten. Att det är staten som någonstans blir den som vi blir beroende istället för att vara beroende av kyrkan eller arbetsgivaren eller familjen. Mm. Så som det är mer traditionella kulturer, om man ska använda det begreppet lite slarvigt.
Ja, men precis. Men någonstans måste man ju välja vem man ska vara beroende av, för att det går ju inte att vara helt oberoende av alla de här parametrarna.
Nej, men precis. Och som sagt, grundtanken med många av de här reformerna var just att individen skulle kunna utvecklas. Och där har ju blivit en väldigt tydlig konsekvens att svenskar, samtidigt som vi ses som kollektiva, som är kollektivistiskt folk, så blir vi samtidigt ett av världens mest individuella folk.
Ja, det är det som gör oss så otroligt intressanta. Om vi utgår från titeln på din bok och börjar med tacos, vad kännetecknar våra vanor kring mat och dryck, skulle du säga?
Ja, alltså det där är ju väldigt spännande, just maten, för det är en sån där grej som man väldigt tydligt ser om du till exempel besöker ett annat land på semester eller någonting, så matkulturen är, liksom, blir väldigt påtaglig. Du märker vad människor äter när du går på restaurang eller när du blir hembjuden på någonting. Så de smakerna du får där, de dofterna du känner, det sätter sig liksom. Och ska man titta på den svenska matkulturen då, jag har valt ordet tacos som ett av orden i titeln av en anledning, just för att tacos säger väldigt mycket om den svenska matkulturen av idag. Om man tar liksom 2000-talets svenska matkultur. För den skiljer sig väldigt mycket åt från hur den svenska matkulturen var för 100-150 år sedan. Och det här är liksom viktigt att ha med sig när man pratar om kultur. Att kultur alltid förändras. Det finns någon som konstig idé om att en kultur är liksom statisk och att en kultur är som den alltid har varit och att den förändras alltid. Tittar man på svensk matkultur så är det liksom högst påtagligt att den mat som jag äter med mina barn idag, det var inte samma mat som mina föräldrar åt med mig när jag var liten på 70-80-talet. Absolut inte samma mat som min farfar åt när han var liten i början på 1900-talet. Nej. För om man då backar till, om vi säger någonstans, ja, men säg före 1900-talet, före 1960-talet, då är det så väldigt tydligt att den svenska maten, den präglades av vad fanns det för råvaror i Sverige. Handeln var ju högst måttfull, så att vi åt det som fanns liksom innanför våra gränser, det vi kunde odla. Vilket gjorde att, alltså, den svenska husmanskosten, den traditionella maten, ja, men det är sådana saker som gröt och sill och kål och potatis och bröd. Alltså den typen av mat som du kan producera inom landet, som du kan odla eller framställa inom landets gränser. Och det betyder också att vissa saker finns inte med där. Det är kanske det som är mest intressant. Vi har ju väldigt lite av kryddor i Sverige. Alltså det klassiska, traditionella svenska köket, den svenska husmanskosten, det är så väldigt tydligt att den är ju väldigt, väldigt, ska man säga, kryddsvag. Det är salt och det är peppar. Jag vet att jag har en kokbok från 60-tal, tidigt 60-tal, där man ska liksom rekommendera hur ska man använda vitlök. Mm. Det var ju någonting som kom där i mitten på 1900-talet in i det svenska köket. Och då rekommenderar de att man tar en vitlöksklyfta och så kan man gnida insidan av en salladsskål för att det inte ska bli för stark smak av vitlöken.
Ja, det är ju härligt ju.
Men det som heller inte finns, det är till exempel sånt som ris och pasta. Det ingår inte i den traditionella svenska matkulturen, utan det är liksom potatisbaserat.
Fläsklägg med rotmos kanske, på sin höjd.
Ja, men precis. Alltså, mycket av de tittar på klassisk svensk husmanskost så är det ju, ja, men det är potatis, det är något sovel, alltså någon form av kött oftast, och det är sås. Mycket av de svenska klassiska maträtterna är potatis- och köttbaserade. Ja, men fläsk med potatis, raggmunk, köttbullar och potatismos. Du kan rabbla hur många husmanskosträtter som helst som på något sätt hänger ihop med det här att, ja, men kött och potatis och sås, det var det vi kunde liksom tillverka inom utan att importera från andra länder.
Just det, men det som jag slås av är att det svenska samhället ändå verkar vara ganska så här kosmopolitiskt, det är kanske fel ord, men att man är nyfiken på andra influenser. För att om du kommer till Grekland så är det ju fortfarande i mångt och mycket grekisk mat som serveras på deras tavernor. Men i Sverige så är det ju, där är det mer kebab och det är pizza och det är sushi i varenda liten stad.
Jo, men det är ju också det, är det som är så intressant med liksom den svenska matkulturen, och att jag har använt, att jag har tagit ordet tacos och inte rotmos i titeln. För rotmos, jag skulle inte säga att det är egentligen, alltså, en del av den svenska matkulturen längre på det sättet. För det som utmärker svensk matkultur idag, det är precis det du säger. Att vi är oerhört nyfikna inför influenser utifrån. Vi är väldigt snabba på att ta till oss maträtter som kommer från andra länder. Vi är ett land och en kultur som liksom någonstans, vi framhäver oss själva i det att vi är öppna gentemot omvärlden. Att vi tar in influenser utifrån, och det har ju, men någonstans sin början, det börjar ju med pizzerierna på 60-talet. Och sen så kommer ju då kebabben på någonstans tidigt, sent 70-tal, tidigt 80-tal. Och den här briljanta kombinationen som är någonstans urtypen för en svensk maträtt. Det är att man tar den italienska pizzan, kebabben från Mellanöstern, lägger det tillsammans och lägger på sås. Och så får du kebabpizzan. Jag tror inte att det finns något annat land i världen, möjligtvis något av våra grannländer, där man faktiskt kan få en riktig kebabpizza.
Jag måste gå och äta nu.
Sugen.
En spännande grej i det sammanhanget är hur det utländska möter det svenska. För att tacoätandet svenifieras ju, att man har de här tacoskalen och det blir någonting helt svenskt av det. Och pizzakulturen försvenskas också med kebabpizzan och pizzasalladen och vitkålsbaserade. Men även när det gäller Kina-maten så har ju det här fyra små rätter och så vidare. Men är det en trend man kan se även i andra? Kan man se samma sak i Norge och Storbritannien? Eller har någon koll på det?
Jag har inte jättebra koll på liksom den norska och den brittiska eller andra länders matkultur. Men det jag tycker är intressant med just den aspekten, alltså man säger till exempel att tacosen svenifieras, att skulle du gå och käka tacos i Mexiko så skulle du inte känna igen dig förmodligen. Eller en italiensk pizza är ju inte alls på samma sätt som en svensk pizza. Och det är ju det som gör att man också kan prata om att det finns en typ svensk matkultur, att det finns en svensk kultur. För det finns de som säger, men det finns ingen svensk kultur för allting är liksom, kommer från andra länder. Pizzan kommer från Italien, kebaben från Mellanöstern, tacosen från Mexiko. Jo, men just när vi äter den i Sverige och när vi gör den till en svensk maträtt, då blir det också en del av den svenska kulturen. Mm. Och det är ju det som gör att vi faktiskt kan prata om att det finns någonting som är en svensk kultur.
Just det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Någonting som kanske inte direkt är mat, men ändå någon slags njutningsmedel, är ju snus. Och det är väl någonting av det svenskaste vi har när det gäller droger i alla fall, eller hur?
Ja, att svenskar, vi röker ju minst i hela Europa. Alltså vi är det land i världen där man röker minst. Men det beror ju just på att vi har snuset som liksom ett substitut, som en ersättning till rökandet. Mm. Och för många utanför våra gränser så är ju det här att man stoppar liksom tobak under läppen. Det är ju liksom nästan till barbariskt. Mm. Det är ju ett beteende som väcker stor uppmärksamhet. Och det var ju liksom en av de här, alltså just bevarandet av det svenska snuset var ju en av knäckfrågorna när Sverige skulle gå med i EU, när vi förhandlade om EU-medlemskap i början på 90-talet där. Ja, och på riktigt så var ju det en av de centrala frågorna i debatten inför det svenska EU-medlemskapet, skulle vi kunna behålla snuset eller inte? Ja. Och jag tror på riktigt att hade vi inte fått ett undantag för svensk snusförsäljning, då hade nej-sidan vunnit i folkomröstningen, för så viktigt är ändå snuset i den svenska kulturen, liksom sån stor del av vårat. Och skulle då man kunna säga att när EU förbjuder snuset, då skulle vi nog garanterat ha röstat nej i den folkomröstningen.
Just det. Vad kan man säga? Läppar kräva dessa droger.
Läppar kräva dessa droger. Om vi hade haft en folkomröstning just om snuset. Just det. Göra den snygga grejen.
Tvättstuga är ju nästa del av titeln på boken. Och då kom vi in på hur vi bor och hur det eventuellt påverkar oss. Du skriver ju en del om den här klassiska tvättstugekulturen. Men det känns nästan som att det blir så mytologiserat, det där med luddig torktumlaren och arga lappar. Alltså det känns nästan som att hela det, vad ska man säga, tänkandet lever ett eget liv på något sätt.
Ja, alltså det blir på något sätt en sån utmärkt illustration av svenskheten. Alltså många svenska. För det som är så speciellt med just tvättstugan, som gör att det blir en intressant grej att faktiskt skriva någonting eller prata någonting om, det är det här att det blir en mötesplats mellan det privata och det offentliga. Mm. För att du kan, alltså hemma i din lägenhet eller i ditt hus, där är du privat, där kan du liksom göra vad du vill, du kan gå klädd hur du vill. Däremot skulle du gå ut på lokal eller gå till affären eller gå på restaurang, då klär du på dig ordentliga kläder och du beter dig på ett visst sätt. Däremot i tvättstugan, om du har en tvättstuga i till exempel ett bostadsrättshus eller ett hyreshus, där möts de här två världarna, för du går dit med dina smutskläder i en korg och du kan liksom utan problem gå i mjukisbyxor och en t-shirt eller ett linne ner till tvättstugan. Samtidigt så är det någon form av offentlig arena för att du kan möta dina grannar där. Och den här någonstans, många av de svenska idéerna om, alltså vi är ett väldigt regelstyrt folk på något sätt. Regler är väldigt viktiga. Man ska följa. Finns det regler så ska man följa dem. Mm. Finns det till exempel tvätttider, då ska man hålla de tvätttiderna. Man ska plocka undan efter, man ska hålla rent efter sig. Och den som bryter mot de reglerna, alltså det blir liksom en inkräckning på den andres privata arena på något sätt, fast det är en offentlig arena. Så där blir liksom tvättstugan är oftast där det uppstår konflikter i ett hyreshus eller i bostadsrättshus.
Tvättstugan är våran den 38:e breddgraden, kan man säga.
Precis, men vi har inte kärnvapen, tack och lov, för då hade vi kunnat sluta hur illa som helst i
tvättstugan. En annan svensk grej, det är ju att man tar av sig skorna när man kommer hem till någon.
Ja, och det är ju någonting som många reagerar på som kommer liksom från andra länder, det här att man tar av sig skorna. Och det säger också en del om svenskheten. För någonstans, så den vanan det här att man ska, alltså att man förväntas ta av sig ytterskorna när man kommer hem till någonting, när man kommer hem till någon, att man inte har på sig ytterskorna hemma. Det är någonstans, hänger ihop med ett liksom dekret eller vad man ska kalla det, som gick ut från en myndighet, bland annat Bostadsinspektionen, som sa att man ska liksom ta av sig skorna för att man ska hålla rent hemma. Det är en del av den här liksom renlighetsnormen som växer fram i början på 1900-talet i Sverige. Och det också hänger ihop med det här att vi lämnar det gamla fattig-Sverige och väldigt snabbt går in i det moderna. Och där fanns det någonstans en vilja, en önskan från det offentliga Sverige, från myndigheter och från politiska partier, att uppfostra svensken. Att vi ska liksom lämna det här gamla bondesamhället, bondetänkandet, bakom oss. Nu ska det vara rent och snyggt. Det ska vara liksom, man ska vädra, man ska inte dra in skit utifrån. Och därför så då propagerade man för att man skulle ta av sig skorna. Och det är inte heller orimligt om vi tänker hur det liksom är i Sverige stora delar av året. Om vi tar liksom med slask och med snö och sånt. Att har man ytterskorna på sig inomhus, då blir det väldigt rätt skitigt. Och det är inte orimligt att man tar av sig skorna. Det är lättare att ha ytterskorna på inomhus i ett land som inte har snö och slask.
Men skulle man kunna tänka sig någonting liknande sommartid, att man hade, när det blev sommartid i Sverige, att då hade man skorna på?
Jag tror att det är svårt att införa en sån vana, just för att det ligger så präglat i oss det här att vi tar av oss skorna när vi går hem till någon. Och det hänger också ihop med det här någonstans respekt för världen, att man förväntar sig inte att någon annan ska ställa upp ens skit liksom, utan du tar hand om din egen skit. Och kommer du hem till någon så ska du liksom inte vara till besvär för mycket. Och har du liksom ytterskorna på dig och smutsar ner, så är du till besvär.
Nej, men jag tycker det finns en viss rimlighet i det. Även om jag kan uppskatta det här borgerliga livsstilen, när man kommer med sina fina handsydda skinnskor och kliver in i någon våning i centrala Milano och dricker en liten aperitivo och sådär.
Det är någon dröm man skulle möjligtvis kunna ha. Du kan ju ha med dig inneskor om du tycker att det är jobbigt att inte gå med skor.
Ja, men det känns ju också väldigt svenskt.
Att ta med sig inneskor, eller du skulle kunna ha innetofflor till dina gäster. Det är väl absolut mest svenska, kan jag tänka mig.
Det låter ju fantastiskt. En annan boende detalj är ju att vi är väldigt förtjusta i mysbelysning.
Ja, och det, där kommer vi ju in på en sak som jag tror har präglat den svenska kulturen väldigt mycket, nämligen klimatet. Alltså det finns någonstans, skulle kunna göra det väldigt enkelt för sig, att liksom ett kallt klimat ger kalla människor, och att det är, men riktigt så enkelt är det såklart inte. Men en sån sak som vi sitter och spelar in det här nu i december, och vi är nästan den absolut mörkaste tiden på året. Och jobbar man som jag då kontorstider, så jag går hemifrån när det är mörkt och jag kommer hem när det är mörkt. Och om inte jag går ut en liksom promenad på lunchen, så kan det vara liksom en hel dag utan att jag ser sol överhuvudtaget. Och stora delar av året så är det väldigt, väldigt mörkt i Sverige. Och då är det klart att ha belysning då, att mysa till det, att ha en mysbelysning, det är inte heller jättekonstigt. För det blir någonstans ett resultat av mörkret, att vi försöker liksom överleva mörkret. Och det är inte bara nu i december. Alltså i december är det ju allra tydligast där, när man tänder adventsljusstakar och sen med Lucia och ljus i julgranen och så vidare. Men även övriga delar av liksom de mörka årstiderna, november, januari, februari och så har vi mysbelysning just på grund av det.
Men det låter ju som att det ofta går att hitta liksom en smart förklaring på våra vanor och traditioner.
Ja, även om det kanske ibland blir så där att man lite grann söker en förklaring, att man liksom försöker hitta en förklaring. Alltså jag har suttit och grottat ner mig så mycket i de här med svenska vanor och svensk kultur, så är det väldigt lätt att man alltid försöker liksom härleda att vi gör så här beror på vår historia, eller det beror på vårt klimat, eller det beror på någonting. Ibland kan det bara vara så enkla saker, förmodligen som att det är en slump. Att vi gör på ett visst sätt. Det finns ingen rationell förklaring till att vi gör det, utan det bara blev så.
Det blev så att vi hoppade runt en lövad stång och skrek om kräldjur.
Ja, vi säger så. Jag har en jättelång förklaring till det, men vi säger att det är så. Det bara blev så.
Ja. Sista delen av titeln är ju tack för senast. Och då är vi inne på det sociala livet och hur vi beter oss. Så hur beter vi oss egentligen?
Ja, alltså där finns det ju väldigt, väldigt mycket att säga. Och då kommer vi in på de här delarna av svenskheten som är svårare att ringa in. Alltså maten och boendet är så väldigt konkret. Vi har väggarna och vi har rummen och vi har doften och smakerna från maten. Men just beteendet, det är svårare att se, alltså identifiera vad det är. Men då kan vi återkomma till några av de här grejerna som jag nämnde i början. Det här att vi upplevs ofta som väldigt osociala och tystlåta och introverta. Det är ganska typiskt svenska. Man brukar ju skoja om det här, att om man till exempel, hur vi åker kollektivtrafik är väldigt, väldigt typiskt. Om man till exempel tittar på en svensk busshållplats, då finns det ju ett avstånd mellan de människor som står och väntar. Och det är ju ingenting som står nedskrivet någonstans, att du ska stå 1,5 meter ifrån den du som är närmast eller vad det nu är. Utan det är någonting vi har lärt oss att bete oss, för vi kommer inte för nära. Vi är ganska, liksom, vi har en stor personlig sfär. Och samma sätt när du väl går på bussen eller spårvagnen eller tunnelbanan, finns det ett ledigt säte, då sätter du dig inte bredvid någon. För sätter du dig bredvid någon och det finns lediga säten, då kommer du uppfattas som lite konstig. Antingen så tror de att du är berusad eller kanske till och med psykiskt sjuk. För så beter man sig inte.
Men alltså, jag har bott i både Barcelona och Köpenhamn, och det är inte så att det är så fruktansvärt pratig stämning på de bussarna heller. Så ibland känns det som att vi har så otroligt, vad ska man säga, att vi drar våra liksom, tankegångar om vår eget kynne väldigt långt.
Ja, men det är också det här, jag tänker att, som jag sa innan, att bara för att vi beter oss på ett visst sätt, det betyder inte att det inte finns någon annan som beter sig, att det är liksom unikt för den svenska kulturen. Utan Nej. Det är alla de här aspekterna sammantaget som blir den svenska kulturen. Men jag tror ändå, alltså, visst, kollektivtrafiken, det kanske är så att man, alltså, även om du kommer ner till Tyskland eller om du åker till Italien, så sitter du inte och pratar med folk på tunnelbanan eller spårvagnen hur som helst. Mm. Men jag tror ändå på att vi är mer introverta, mer tystlåtna, mindre pratglada än vad människor i många andra kulturer är. Alltså och det hänger också ihop med att vi vill inte framhäva oss själva för mycket. Och jag tror också, nu kanske det blir lite grann en sökt förklaring här när man ska titta, varför är det på det här sättet? Men jag tror väldigt tydligt att det här är en kvarleva alltså från vår historia. Att vi är ett väldigt glesbefolkat land historiskt sett. Att vi har bott väldigt långt ifrån varandra. Mm. Och då kan man någonstans argumentera för att vi har inte fått den här sociala träningen som du får om du bor i en stadskultur. Alltså, det räcker med att gå 50, kanske 75 år tillbaka i tiden, så var att bo i staden, det var undantaget. Normen, det var att du bodde på landsbygden, du bodde på en gård.
Just det.
Och oftast var det så att efter skiftesreformerna i slutet på 1700- och 1800-talet så sprängde man ju dessutom byarna, vilket gjorde att gårdarna hamnade långt ifrån varandra. Så det här att träffa en annan människa, det var liksom en stor grej. Det var ingenting man gjorde till vardags. Utan skulle man träffa någon, då var det liksom det var ett ärende man gjorde.
Mm.
Vilket gjorde att man fick inte den här sociala träningen. Mm. Och då skulle man, kan man väl säga, nej, men det var ju länge sedan det var så här. Men jag tror ändå att den här kulturella träningen och det kulturella arvet, det förändrar man inte hur som helst och hur snabbt som helst. Jag tror att vi kommer se en förändring. Och jag tror redan att vi har börjat se det med de liksom, som generationer som är födda på 90-talet och på 00-talet.
Mm.
Att vi där kommer få en kulturell förändring. Mindre tystlåtna, mer extroverta, mer exponerande. Mm. Och till exempel alltså, hänger ihop med sociala medier och hela den kulturen. Men den traditionella svenska beteendet, det är det här att man vill liksom inte framhäva sig på andras bekostnad. Man vill liksom respektera den personliga sfären.
Just det. En annan grej du skriver i boken, det är ju det här med att trots att vi har kanske den högsta andelen ensamhushåll i världen, så innebär det inte det att vi är då, alltså, att vi känner oss ensamma. Det är ju två olika saker.
Ja, alltså ibland så brukar man säga att Sverige liksom, eller man brukar hävda att vi är världens ensammaste folk. Och många av, om man tittar på sådana saker som vilka ordspråk man har i ett land, det säger ganska mycket om kulturen. Och då har vi i Sverige som ensam är stark. Mm. Själv är bästa dräng, bra karl reder sig själv. Alltså att den här individualismen är väldigt viktig.
Just det.
Men samtidigt, så, precis som du säger där, att bara för att vi är det så betyder inte det att vi är ensamma. Det kan vara självvalt. Det kan ju vara så att vi faktiskt vi vill vara individuella. Vi vill kunna göra egna val i livet.
Mm.
Vi vill kunna välja ensamhet samtidigt som vi kan umgås med andra. Vi kan umgås, men bara det på våra villkor, på våra egna villkor.
Mm. Apropå det här, hur vi umgås, så skriver ju en del om det, restaurangkultur och sådär. Att vi gärna delar på notan på ett speciellt sätt och så vidare. Men en annan sån där stötesten är ju dricksen.
Mm.
I USA så vet man ju precis vad som gäller. Där har man koll på det.
Ja, alltså det där är ju lurigt i Sverige, just för att det traditionella har ju varit att man inte lämnar dricks.
Mm.
Just för att om man jämför med USA som jag tog som exempel, där ingår ju dricksen som en del av de anställdas lön. Alltså lämnar man inte dricks, då får de mindre i lön. Så där blir det liksom en naturlig del. Medan i Sverige, där har vi liksom kollektivavtalsenliga löner oftast. Och de som restaurangpersonal, de har betalt.
Mm.
Men däremot så finns det ju många som vill visa en extra uppskattning. Om det till exempel har varit väldigt bra service eller liknande. Och där blir ju det jobbiga att det inte finns några liksom tydliga, så här ska man göra när det kommer till dricksen. För en del, jag vet att till exempel mina föräldrar tycker att det är väldigt obekvämt att lämna dricks. För de är inte vana vid det. Medan för mig så kanske det är mer, alltså mer naturligt att man kanske man lämnar det. Men just det här att oklarheten är ju obekväm i det hela. Att det inte finns några tydliga regler. Så här gör vi i Sverige.
Just det. Det finns någon slags ambivalens i systemet där. Kanske,
ja, men precis.
En annan grej kring hur vi lever, det är ju det här med att vi skiljer oss väldigt mycket också. Har det också med vår... att vi inte är så religiösa längre?
Ja, alltså jag tror att just att den höga andelen skilsmässor i Sverige går att förklara på två sätt. Dels det här som du nämner med religionen, att vi är så sekulära, att äktenskapet är liksom inte ett sakrament. Man, även om man kanske gifter sig i kyrkan och har en präst, så lovar man inte inför Gud på riktigt. Man anser inte att skilsmässan är ett liksom brott, ett löftesbrott gentemot Gud, eftersom man oftast inte tror på Gud. Mm. Det är den ena aspekten som gör att man faktiskt kan skilja sig relativt lättvindigt. Den andra delen är just återigen den här individualismen och hur det svenska, det starka samhället, den starka staten gör det möjligt att skilja sig. Alltså som kvinna så kan du skilja dig för att du kan få stöd från samhället. Vi har liksom byggt upp system i samhället och i staten som ska göra det möjligt för människor att klara sig på egen hand utan att vara beroende av en partner som betalar åt den.
Mm. Just det. Svenskheten har ju också blivit en diskussionspunkt i det politiska landskapet. Frågan om vad som krävs för att integreras i det svenska samhället till exempel. Vissa hävdar att det bara handlar om att lära sig språket, medan andra menar att man måste förstå något mer, lära sig mer om svensk kultur och seder och bruk. Har du någon take på det?
Ja, alltså jag är ju av den uppfattningen, och nu kan det liksom bli mer, det här är ju inget vetenskapligt svar, utan det är mer utifrån hur jag tänker och efter att ha suttit väldigt mycket och läst och funderat och kollat på vad är det som är typiskt för kulturer och svensk kultur och sådär. Det är ju det här att du kan ju bli medborgare i ett land utan att överhuvudtaget anamma kulturen. Medborgarskap hänger ju inte ihop med kulturen, utan medborgarskapet är ju bara egentligen ett papper, att du får ett pass, att du är medborgare i ett land. Men ska du bli en del av landet, då måste du åtminstone förstå kulturen i landet. Och du behöver inte nödvändigtvis anamma alla aspekter. Alltså du måste inte, om du kommer till Sverige, äta fläsk med löksås och potatis. Du måste inte ta av dig skorna inomhus. Du måste inte göra på massa sätt. Däremot så måste du också vara beredd på att om du aktivt väljer att inte vara en del av kulturen. Ta ett sånt väldigt konkret exempel som har varit diskussion och uppe för debatt flera gånger. Det här att hälsa, ta varandra i hand. Mm. Det är ju det vanligaste sättet att hälsa på folk man som inte är nära vän med. Då tar man i hand. För det är ju liksom en jämlikhetstanke. Vi är på samma nivå. Mm. Jag hälsar på min chef. Jag kan hälsa på mina elever. Jag hälsar för att vi är jämlika. Mm. Och om jag då aktivt väljer, liksom tar avstånd, jag vill inte hälsa på dig av religiösa eller kulturella skäl, då blir det ju också att du aktivt väljer att inte vara en del av den kulturella gemenskapen. Och fine, vill du göra det så är det ju upp till dig. Du får göra precis vad du vill. Men samtidigt så måste du också då vara beredd på att kanske ifrågasättas och kritiseras. Och inte anses vara en del av liksom den kulturella gemenskapen. Men då är det ditt eget val.
Ja. Men är det därför som du tror att folk blir så upprörda över sådana här saker? Att det är ett val att inte säga, jag vill liksom betacka mig för er kultur på något sätt?
Jo, men precis. Alltså, man ska komma ihåg det här att alltså, den kulturella identiteten är viktig för väldigt många människor. Jag skulle säga för nästan alla. Det finns nu någon idé där att vi är ett så himla modernt folk som inte bryr oss om kulturen. Vi är så oerhört individuella att var och en gör som den själv vill och jag har min egen kultur. Mm. Alltså, nej, det är klart att vi inte kan stå över vår egen, alltså låtsas som att vi inte har ett kulturellt bagage. Att vi inte har en kultur. Vi har också en kultur, precis som alla andra länder och alla andra samhällen och alla andra grupper så har vi en kultur. Och vi är en del, är man som jag då, som är född i Sverige, uppvuxen i Sverige, uppfostrad i Sverige. För mig sitter det mesta av det här i ryggmärgen. Jag reflekterar inte ens över det. Jag är liksom, det är en del av min vardag hela tiden. Men säg att du kommer från Afghanistan till exempel, eller från Syrien. Och kommer till Sverige i vuxen ålder, eller som liksom ungdom. Då måste du själv någonstans lära dig alla de här sakerna. Du måste förstå alla de här sakerna. Du måste inte acceptera dem. Du måste inte anamma allting. Men du måste åtminstone förstå dem. För att kunna välja om du vill vara en del av det. Eller om du aktivt vill välja att ta avstånd från det. Men då väljer du att ta avstånd ifrån det. Då måste du också vara medveten om att du kommer ifrågasättas.
Just det. Vilken svensk vana i din bok skulle du helst vara utan?
Alltså, någonting som jag är ganska trött på, det är den, liksom, den här passa-på-kulturen. Jag har ju ett uppslagsord som heter just passa-på. Ja. Det finns någon idé, för att, i och med att vårt klimat är som det, vi har väldigt få sommarveckor liksom, där man faktiskt kan gå ut och göra någonting. Mm. Och skulle du, men säg att det är en varm sommardag på under semestern och du liksom aktivt väljer att dra ner persiennerna och sitta och bingea serier på Netflix istället. Så kommer ju folk ifråga sig, men varför passar du inte på? Varför passar du inte på att åka till havet? Varför passar du inte på att göra en utflykt? Varför passar du inte på nu när det är fint väder? Och det där kan jag bli ganska trött på. Att, ja, det, visst, det är klart att det är skönt när det är sol och jag gillar också gött väder. Så, men om jag vill bingea serier så kan jag alla få göra det.
Låt mig sitta hemma och spela Dota.
Precis. Om jag vill göra det så kan det väl få vara mitt val. Ni behöver liksom inte hålla på med det här att men passa på, du måste passa på nu.
Ja, just det. Och vad är din bok det första du skulle berätta för någon som inte känner till Sverige?
Oj, det är så himla mycket någonstans där som är... Alltså dels har vi ju alla de här som blir de konstiga liksom, traditionerna och högtiderna på något sätt. För att liksom, förstå vad är det vi gör när vi dansar kring midsommarstången eller när vi tar in ett träd på julafton och så vidare. Där finns det ju massa grejer. Men det jag tror som vi har varit inne lite grann på men som verkligen gör att Sverige sticker ut och som kan komma som en chock eller som en överraskning för många som kommer till Sverige, det är just vårt förhållningssätt till religion. Mm. För att nästan alla länder i världen så har man den här inställningen att ja, men religion är liksom en del av livet. Det är en del av hela kulturen. Det präglar varan, det präglar vilken mat du äter och hur du lever och allting. Ja. Och det är egentligen bara i Sverige och kanske våra grannländer som man kan säga en sån som jag tror det är någonting du gör i kyrkan. Mm. För de flesta människor i världen så är tro, ja, men det är inte alls någonting du gör i kyrkan. Tro är någonting du gör hela tiden, överallt. Ja. Och för att liksom, och det tror jag kan bli en verklig kulturkrock det här om man kommer från ett land som är väldigt starkt religiöst med det som, den religionen präglar maten och klädsel och sådär. Och så kommer man till en svensk kontext där vi är väldigt individualistiska i vårt sätt att förhålla oss till religion.
Just det.
Så att det tror jag det är nog det första jag skulle testa, eller be dem kolla på för att förstå det svenska samhället.
Ja. Och ändå så under ytan så är det mycket i vårt sätt att tänka som kommer från det kristna arvet på.
Ja, alltså det lutherska har ju präglats oss i väldigt stor utsträckning. Men framförallt idag på det sättet just att tro att religion är en privatsak. För det var ju en av de grejerna som väldigt tydligt skilde den protestantiska kyrkan från den katolska i med reformationen det här. Att religionen, alltså tron, det var tro som ledde till frälsning. Inte vad du gjorde. Det var inte dina handlingar som det var det viktiga utan tron blev det som var det viktiga. Och då blir ju också tron en privatsak. Det är din personliga relation med Gud som blir det viktiga. Inte vad du äter för mat eller att du utför rätt sakramenten eller att du ber på rätt sätt eller att du biktar dig eller vad det nu kan vara. Så där har ju det lutherska arvet och den lutherska idén om vad religion är satt sina... Även om vi liksom har religionsfrihet sedan mitten på 50-talet och är oerhört sekulariserade så finns ju det arvet med religionen som en privatsak väldigt tydligt kvar.
Mm. Slutligen, har du någon person som du tycker att jag ska intervjua i podden?
Ja, jag skulle tycka att det var jätteroligt att höra Peter Olausson snacka i podden. Han är författare och historiker och framförallt är han väl känd för det här med faktoider. Det var han som lanserade det begreppet i Sverige. Jag tror han har en hemsida faktoider.nu eller faktoid.nu och har även skrivit en massa böcker om olika faktoider. Det skulle jag tycka var superintressant att höra mer om.
Ja, men det låter ju fantastiskt. Mattias Axelsson, tack snälla för att du ville vara med i podden återigen.
Tack så mycket för att jag fick vara med igen.
Mattias Axelsson om svenska vanor. Begreppet kultur tycker jag är vansinnigt spännande och jag hoppas verkligen vi får anledning till att återkomma till det i kommande avsnitt. Mattias bok Tacos, tvättstuga och tack för senast kan du läsa mer om och köpa såklart på svenskavanor.se. Jag som programleder podden heter Fritte Fritsson och du följer mig på Twitter och Instagram där jag heter @FritteFritsson med Z och S. Poddens producent heter Ida Wahlström och klippningen står Gustav Wolf för. Och podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.